A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Mm-hmm.
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Du har just berättat att du ätit kall gröt till frukost.
Ja, och det är allt jag ätit idag, så jag börjar, även om gröt är väldigt mättande, va, så är jag lite hungrig nu.
Jag minns någon bok som min kompis hade när jag var liten i Järup, där det var ett skämt, eller det var liksom en detalj i det. Mm. Det var en sån här beskrivning på en försvunnen pojke, tror jag. Mm. Och då kom jag ihåg, det var en grej som jag tyckte var väldigt rolig när jag var liten. Det var att en av detaljerna var att han hade kall gröt under armhålorna.
Va? Varför hade han? Alltså, det var som ett dumt skämt.
Jag tror det. Det
var... känner man igen han. Ja, han hade så... kall gröt. Då...
jag kommer ihåg att jag tyckte det var jätte
det var ju roligt. Alltså.
Men du är redan lite hungrig, alltså.
Ja.
Nej, men jag åt en tidig lunch för att jag visste att vi skulle börja spela in klockan 12.
Ja, det var nog bara för att det var ju min idé att vi skulle spela in klockan 12.
Mm.
Så därför har jag liksom tänkt så här, jag ska äta innan och så hann jag inte det. Jag har tänkt på mat sedan mycket. Man blir ju hungrig av att tänka på mat.
Det blir man ju.
Jag har märkt att jag försöker hålla liksom ett begränsa mitt ätfönster under dagen.
Mm.
Att man äter på... Målet är liksom 6 timmars ätande, 18 timmars fasta varje dag. Det klarar inte jag liksom.
Nej, det låter nästan liksom... jobbigt att äta i 6 timmar.
Men man äter ju inte konstant, men det är de timmarna man äter liksom. Kanske mellan 12 och 6 då på dagen. Man äter på eftermiddagen liksom.
FC, det låter ju rätt så okej.
Okay. Alltså... Det är ju görbart liksom. Mm. Men det är ganska tråkigt också. Och det är jobbigt att gå runt och vara hungrig. Men jag har märkt att jag måste... Om jag ska sluta äta klockan 6 i alla fall, då är det liksom färdigt med Instagram, allt sånt. För att det blir så jädra mycket matvideos.
Ja.
Det är tortyr att ligga och liksom vara lite hungrig i sängen. Och liksom se någon, det är alltid så jävla svullig mat också.
Mm. Är du matintresserad?
Ja, alltså jag pratade med min fru om det igår.
Mm.
Och vi var båda lite överens om att så här mat känns lite så här unfresh nu. Att det känns lite som lite ute nästan att vara foodie nu.
Mm, det kanske det.
Och att jag skulle säga så här som en spaning att kanske har ätande ersatt mat.
Mm.
Alltså så här, om man äter kall, nu utgår jag bara från att jag då är världens mest inne människa som man skulle. Ja, men det är ju något så här att äta, liksom hålla på med sin kost är ju mer, det är ju inte matintresse.
Nej, det är inte riktigt.
Det är liksom, man tänker hela tiden på så här,
om du äter proteinpulver och sånt där så känns det inte som att du är en foodie.
Eller? Nej, eller liksom som i mitt fall mycket så här råa grönsaker.
Mm.
Att det är inte för att det är så jävla gott med morötter man håller på så. Nej, men man är liksom... Man får ändå någon sorts kick av att få i sig så här mycket rättika, mycket selleristavar,
grönsaker. Du är någon slags nyttig gourmand.
Ja, gourmand då, att jag äter mycket, jag försöker äta kilo grönsaker om dagen.
Mm.
Och inte så mycket av det ska vara frukt helst. Men jag är inte så, jag gör det lite för att jag tänker att jag är så onyttig också.
Mm.
Alltså att jag dricker mycket och...
Dricker mycket alkohol?
Ja, får jag nog säga.
Apropå alkohol så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och de alternativen som finns är Fanta, apelsin, Zero.
Mm.
Det finns de flesta sorters sprit som är kända.
Ja.
Det finns tesorten Milky Oolong som är en personlig favorit.
Vad är det om du beskriver Milky Oolong?
Den är vad den heter.
Alltså det, men är det mjölkpulver i? Eller?
Nej, den är omkokt i mjölk.
Okay.
Alltså tebladen.
Men blir det liksom som att du slagit mjölk i då?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan den är ju liksom genomskinlig fortfarande, tesorten. Ja, okay, men den har en liten söt mjölkdoft.
Ja, intressant.
Och så nejsära vatten.
Jag får säga att jag tar det. Det är första gången för mig, men jag kommer ta ett glas vatten.
Okej.
Okay. Gärna ett stort glas.
Mm, det får du.
Ja.
Eftersom det här är något av en duell och du valde att inte dra skarpt, så kommer inte jag heller göra det.
Att vi inte dricker sprit nu.
Nej. Jag tar ett glas Fanta Zero med smak av apelsin.
Det låter gott.
Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Dubai, Göteborg, Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Och idag så tänkte jag att jag ska ställa dig frågan. Hur hinner du med allt?
Ja, men det gör jag ju inte. Får genast association till Hasse och Tage fick frågan så här, vad får ni allt ifrån?
Just det.
Och de hade en så här snärtigt svar, en liten firma i Düsseldorf.
Ja, i Tyskland.
I Tyskland.
Det
gick inte att riktigt böja den här på det sättet.
Nej, men det standardroliga svaret är ju, det gör jag inte,
nej.
Höll jag på att säga.
Höll jag på att säga.
Men... Jag har tidigare varit lite besviken på att jag tycker att jag gör ganska mycket.
Mm.
Men när jag fått frågan hur hinner du med allt, det har ju varit efter jag har klagat i offentliga sammanhang för att jag inte har fått den frågan. Brukar du få den frågan?
Nej, ibland kan jag liksom känna att det är något som folk kan vara medvetna om mig i alla fall, att jag har liksom många bollar i luften, ja. Många järn i elden så att säga.
Jo, men jag tänkte ju, jag var ju genuint nyfiken, jag funderade någon gång hur hinner han med allt? Alltså du har 4 barn, hund, katt,
ja.
Hur många poddar har du?
Den här veckan gör jag 5 avsnitt.
Ja.
Och jag har kanske, jag jobbar väl knappt ens halvtid numera. Egentligen.
Sover du mycket?
Alltså nu i januari har jag haft ganska mycket att göra. Mm. Och då har jag jobbat på, alltså kanske jobbat till 2 nästan varje natt.
Mm, till 2 på natten?
Ja.
Okej, okay. Där har vi svaret.
Där har vi svaret. Och sen så har jag liksom en bank egentligen som går att använda så här att jag skulle alltid kunna göra mina poddar ganska oförberedd.
Mm.
Alltså har jag tid och så lägger jag gärna helst en dag på ett poddavsnitt.
Mm.
Men har jag inte tiden kan jag också lägga kanske bara en halvtimme.
Ja.
Och jag tror inte det märks så där jättemycket egentligen.
Nej.
Det är liksom, det blir kanske lite lättare grejer. Man går inte riktigt på djupet eller arbetar igenom ordentligt sådär.
Och sen så håller du på med andra grejer förutom liksom 4 barn, hund, katt, fru och 5 poddar i veckan ibland. Ja. Att du skriver mycket skönlitteratur.
Ja, ja, visst. Jag har precis lämnat in mina 3 nya böcker.
Ja, då, det är också sinnesfrukt att du lämnat in 3 böcker.
Ja, jag ska, precis. Vi får se. Jag hoppas någon vill ha dem nu bara.
Ja, men du har väl en framstående agent?
Ja, precis.
Men du har inte, det är inget förlag som har som ni har på gång, eller?
Den ska precis börja säljas in till förlag.
Okej. Okay.
Så att utgivningen ligger så långt fram i tiden så jag kan inte ens greppa om det, misstänker jag.
Det var ju ett halvår sedan du var med här sen sist.
Ja.
Ungefär.
Då tror jag egentligen böckerna var nästan klara.
Ja, men det var lite samma sak då att du sa att, förlaget, eller när agenten då siktade på någon slags bokmässa i London.
London nu till våren. Den kommer ju absolut inte hinnas med.
Nej, okej. Okay.
För att...
Det var nu till våren 2024, för då för ett halvår sedan lät det långt fram i tiden.
Då lät det långt fram.
Nu låter du jättesnart.
Nu har det varit så här, vi tar Frankfurt hösten 24. Nu börjar jag känna, det kommer inte hinnas. Det kommer bli...
Men det beror på ifall ett förlag nappar idag.
Ja, precis. Om ett förlag nappar idag och de måste också liksom, det är förlagstexten som ska översättas, så att de måste liksom, det krävs viss bearbetning med texten en gång till liksom, från förlagets sida. Liksom.
Ja, speciellt om det är en internationell bokmässa.
Ja, då måste de sina översättas.
Ja, den ska väl översättas.
Så det är på håret att Frankfurt håret, men det skulle gå. Men det då är det London 25 i så fall. Och det känns ju väldigt långt fram.
Ja, det känns det ju verkligen. Alltså...
Men jag jobbar också med en teaterpjäs nu där i början, precis när jag började sälja in, så var det liksom, jag tror det var Stadsteatern då som sa 26. Och det var kanske 23 jag fick höra det.
Ja.
Och det kändes så jävla långt bort så att vi gick till en annan istället. Och nu började det mer och mer bli så här. Våren 25 blev hösten 25. Blev liksom våren 26. Så jag är tillbaka på 26. Det är ju lite frustrerande att jobba. Jag vet inte, alltså man har väl någon... Även om, jo, det är väl bara erkänna att när man jobbat mycket med någonting... Vill man också visa upp det? Alltså det ligger i sakens natur liksom, att man inte bara kan skriva för byrålådan.
Nej.
Man vill också kanske dega in lite också.
Dega in, vet jag inte vad du menar.
Alltså casha in.
Casha in, ja. Jag tänkte alltså, jag förstår inte.
Nej, men att skriva 3 romaner då, det tar ju ändå tid från annat som jag skulle kunna tjäna pengar på.
Jo. Och men samtidigt har du väl liksom poddarna som är ett konstant flöde av pengar?
Ja, egentligen. Men nu har jag också liksom ett husbygge som är ett konstant... Alltså just där är egentligen det är sky's the limit hur mycket jag kan dra in nu.
Ja, jo. Ett husbygge, det är väl också... Att planera ett husbygge, det är väl också en pusselbit i tusenbitars pusslet. Hur hinner du med allt, som vi kallar det?
Det är mycket så här... Det är komplicerat att bo sig mellan tidsbo. Nu måste vi flytta i nästa vecka en gång till.
Och jävlar, flyttar ju också.
Flyttar rätt stökigt alltså.
Ja, det är ju, de brukar jämföra det med skilsmässa och dödsfall inom familjen. Men är du väldigt stressad liksom?
Nej, men jag brukar inte vara så stressad.
Är du, ja, men du klarar av att bara liksom gå långsamt med den här explosionen bakom dig i slow motion?
Ja, men jag har ju varit lite driven då att känna pengar nu. Så det var väldigt nära att jag tackade jag till att jobba så här med tv nu i vår.
Vilken roll då?
Ja, men som manusfattare och redaktör för en produktion. Det föll tyvärr på att de ville ha ett CV. Som jag inte var beredd att skicka.
Och det,
ja. Dels så tyckte jag inte jag hade så mycket att skriva. Alltså har man varit cancelled sedan 2015 har man inte så mycket att skriva i ett CV.
Ja, du kan ju skriva att sen 2015, alltså så här, 2015 gjorde de här 5 poddarna.
Ja.
Och gjorde de här böckerna eller vad du har gjort då liksom.
Men de var ju intresserade av mitt liksom tv-arbetar CV med liksom.
Ja,
alltså det var ett tv-jobb då.
Jo, men de visste väl om att du hade varit...
Jag fattar inte om de visste det eller inte. För det är konstigt att veta tillräckligt mycket om mig för att vilja ha mig, erbjuda mig ett jobb.
Ja.
Men så lite att man behöver ett CV. Eller som tror
det
att
kanske det var en sån här standardprocedur.
Att det var så mycket en standardprocedur.
Mm.
Och lite var det som retade mig också, att jag vill inte underkasta mig standardprocedurer.
Liksom.
Att jag kände mig...
De skulle inte be Drake om ett CV.
Nej, lite så var det faktiskt. Att jag kände så här, jag är precis på gränsen till att inte skicka ett CV. Jag är på andra sidan gränsen där jag inte skickar ett CV helt enkelt. Så att vill man anställa mig så be inte om ett CV. Då kan ni lika gärna gå fram och spotta mig i ansiktet istället. Så har ni det gjort. Nej, men så, det är lite så... Ja, men, vissa grejer väljer jag ju bort att göra nu för att det inte ger några pengar till exempel.
Mm.
Jag skulle gärna jobba med mig och göra film och tv, liksom YouTube-grejer och sånt.
Mm.
Men jag gör inte det så mycket. Jag håller på med 2 tv-projekt i och för sig, men det är mer också sådana, de kan inte prata med, men det är också lite mer långsiktiga och planen att det ska komma in pengar där.
Mm. Alltså problemet med så här långsiktiga projekt tycker jag också är att det blir så himla mycket laddning i dem.
Ja.
Alltså ifall du går upp och gör ett stand-up-set på 10 minuter, då känns det så här, ja, om folk inte gillar det så gör det inte så jättemycket.
Alltså känner ju inte jag i...
Du gör inte det?
Nej, jag tycker nog det är nästan... Ska jag göra stand-up i 10 minuter så gör jag inget annat den dagen.
Nej,
på det. Men det är för att jag inte giggar så... Nu ska jag i och för sig lite slå mitt rekord på flera år. Jag ska göra 8 gig i vår.
8 gig?
I vår, ja.
Okej, och det är rekord på mycket, eller?
Ja.
Aha.
Ja, alltså på höstarna kör jag mer. Om jag har turné kör jag mer. Men bara så här 8 klubbgig är ganska mycket för mig.
Ja, kanske brukar ligga... 25 klubbgig var.
Ja, men jag kanske brukar ligga på 4.
Ja. Men du är med från Malmö-scenen. Där är det... jag blev chockad när jag liksom hade kört i Stockholm ett tag och så kom man ner till Malmö så är det så här...
Man kanske kör en gång i veckan. Moa, man är
Lund...
Ja, då kör man en gång i halvåret.
Ja, den här säsongen kör jag bara en gång. Alltså så här, vem pratar om säsonger till att börja med?
Nej, men liksom, i Stockholm finns ju ett annat flöde bara.
Ja, ja.
Alltså det finns ju sådana...
Jo, det är väl mer som...
Som bara lever i det. Att så här... Ja, men man träffar rätt många som... De håller inte på att jobba mot en show. De håller inte på...
Nej.
Alltså det finns säkert en dröm om att liksom stiga i graderna liksom.
Ja,
eller bli bättre i alla fall. Men det är också mycket bara ett varande. Att det här... Och så
en livsstil.
Det är ju en livsstil. Såna, vad heter det? Jag tror det var i den här podden jag hörde uttrycket. Kanske.
Lifers.
Lifers, ja. Jag tycker det är väldigt intressant uttryck. Men det är ju... Lifers finns ju... Alltså det är ju inte bara... Det finns ju såklart lifers i Malmö också. Men just den här livsstilen, att man giggar flera gånger på en kväll och så.
Ja,
det är ju verkligen ett storstads...
Jo, igår giggade jag 2 gånger.
Ja, och det gör jag aldrig.
Nej, som mest har jag giggat 4 gånger på en kväll. Ja, men det var liksom, när jag började med stand-up så då kom jag liksom från musikvärlden.
Ja.
Och då hade jag kanske, om jag hade tur, 1 gig i månaden liksom.
Ja.
Och sen började med stand-up och tänkte så här, men jag vill ändå öva mig på det här så liksom en gång i veckan eller något sådär kanske är lagom då om man vill bli bra på det.
Mm.
Men så läste jag en bok som heter Make 'em Laugh, där det var intervjuer med olika komiker som uppträdde på Comic Strip i USA.
Mm.
Och då var det Chris Rock tror jag som sa så här, nej, men vill man bli riktigt bra då räcker det liksom inte att gigga 3-4 gånger i veckan som vissa gör. Liksom, han försökte gigga så här 3-4 gånger per kväll.
Ja.
Och jag tror det är på ett sätt så han blev så jävla slipad. Liksom.
Alltså på ett sätt säger ju sunda förnuftet att ju mer du övar på något desto bättre blir du. Alltså, det går ju inte att invända mot det. Va? Men det finns... Då hade jag, om det var så här det som krävdes, då hade inte jag kunnat köra stand-up alls.
Nej, alltså
om det var miniminivån liksom, gör det 3 gånger per kväll.
Nej, men det blev väl mer så här att folk elitsatsar mer och mer nu också. Ju större stand-up blir, desto mer liksom, kan man hitta dem som går verkligen in för det.
Ja, ja.
Det var väl så i början av vissa idrotter också, att det var liksom ganska slappt.
Ja, men folk rökte ju och spelade fotboll in på 80-talet.
Ja.
Det tror jag.
Nej, men de här feta baseballspelarna och sånt där. Liksom.
Ja, men kolla på hur de såg ut. De som liksom 58-gänget, eller ta 94-gänget i fotboll. Då ser du ju så taniga killar liksom. Ingen ser ut som Zlatan.
Nej, frågan är, måste man vara så muskulös på överkroppen?
Nej, jag tror inte det.
Det är också rätt mycket farfänga där. Men...
måste väl vara så. Mm. Fast jag vet inte, det kan ju vara att fotbollen kanske förändras, blivit mer fysisk också, eller vad det nu är liksom. Nej, men vad var det? Ja, om den stand-up alltså. Nej, men det är ju jättehög anspänning för mig, men det är mycket liksom...
Vad sa du?
Hög anspänning liksom, men så, om, ja, det är inte så här avkopplande då. Utan...
Men tycker du inte det är skillnad på om du... alltså stand-up finns ju den här live-känslan, gör en viss nervositet.
Mm.
Men jag vet inte om du gör små grejer liksom. Alltså så här, jag tänker kanske ett avsnitt av The Pine and the Elk jämförelse med en ny bok. Det kanske, jag vet inte om det är lika mycket tidsinsats för dig.
Nej, absolut
inte. Det är mer med en ny bok då. Liksom.
Ja,
mycket mer.
En bok tar ju tid att skriva.
Men då menar jag, eftersom det tar tid att skriva den, om man skriver den på ett större förlag så tar det tid med liksom utgivning och sånt där också vi snackar om. Men då blir det ju någon slags, vad var det för ord jag använde? Det blir,
anspänning,
så anspänning, så här kan, jo, men det blir det liksom att det är så här, dina egna förväntningar, publikens förväntningar, dina förväntningar på publikens reaktion, liksom eventuella recensioner. Att det blir så här, när man har det inom sig, att all den här tiden, den är laddad med all den här tiden, och då blir det mycket känsligare på något sätt.
Ja, det är ju en högre insats.
Jo, verkligen.
Man har ju liksom lagt in mer pengar i potten, så att då blir ju liksom själva roulettkulan blir ju liksom viktigare då.
Absolut.
Så är det ju. Alltså stand-up är ju inte så viktigt för mig egentligen.
Men just att man gör det inför en publik så kan det ändå göra väldigt ont.
Det är ju smockan där liksom. Den finns ju inte liksom att...
Smockan hänger i luften.
Ja, den gör ju det. Och i mitt fall också memorera ganska mycket text.
Mm.
Liksom kunna den. Inte bara orden utan också hur den ska sägas. Och så. Det är ju... Jag försöker ju liksom inte det arbetar fram saker på scen så mycket.
Nej.
Utan liksom repa in det. Ha liksom riktiga rep då, som en skådespelare mer. Att första gången man spelar det, då är det liksom inte så här testa. Utan att på premiären av en teaterpjäs är det ju skarpt läge. Man tänker ju inte så att det här blir bra nästa år.
Nej.
Men det sitter liksom. Utan jag vill ju gärna att saker ska sitta.
Men du gör ju inte så mycket heller sådana här gratisklubbar som man kan säga som repetitioner då liksom.
Nej, utan jag repar ju istället på betalklubbar. Mm. Men då blir ju, då är det också det liksom att man tar betalt. Då vill man ju också att det ska sitta.
Ja.
Alltså, jag har varit ganska mycket på Atlantis liksom. Och jag gillar ju Isak och Marcus där. Det känns ju, det är ju dels det att de är ju också kompisar liksom.
Ja.
Så det känns ju, en gång har det gått liksom lite sämre för mig där.
Och
det kändes ju pinsamt liksom. Liksom pinsamt mot publiken, pinsamt mot Isak och Marcus.
Ja.
Så att allt sånt, det är ju olika typer av insatser. Liksom lägga väldigt mycket tid och liksom, ska man säga, engagemang i någonting. På liksom lång tid liksom, den liksom stora insatsen eller den här liksom att det är sån jävla smocka liksom, när det inte funkar. Alltså det är inte en smocka riktigt om någon säger så här: vi tyckte inte din bok var bra, vi vill inte ge ut den. Det är kanske mer att kan golvet öppnar sig och dör när man bara faller.
Man faller.
men jag vet inte.
Jo,
det är klart det skulle vara väldigt
det tråkigt. Det svider ju också. Men
det svider nog mer än...
Metaforerna av smärta.
Svider mer än gör ont. Ja. Det är liksom knockaren till golvet. Så liksom.
Ja, det är intressant det att det yrket vi har valt, att det finns ändå så mycket smärta. Potentiellt är det. Alltså så här, jag tror inte att andra yrken, alltså det är klart att det finns jobbiga grejer där och det det kan vara tungt att få sparken och sånt där. Men det här vi pratar om nu, det är så ganska mycket potentiell smärta. Det är så här, varje gång man går upp på scenen så man förbereder sig ändå på en smocka.
Och det finns.
När man gör ett större projekt, då kan det svida till.
Kan det svida. Precis det. Nej, men jag pratade med Chippen om det här. Jag kan prata här bara för vi kom in. Det var lite angående. Det kändes lite som att den här lite Jinder-artikeln om att hon börjat jobba på kontor.
Mm.
Lite, den slog inte ner riktigt som en bomb för mig, utan jag läste den, brydde mig inte så mycket. Jag märkte liksom hur den ringde kvar lite i en, just det här att just bara för att man är artist så betyder det inte att man inte kan ångra sig. Eller jag kände i och för sig att lite Jinder kanske det. Jag kan inte backa nu.
Nej, jag känner inte heller att jag kan backa.
Nej, men jag kände men liksom... I samma veva då, jag hade varit på opera med mina äldsta barn.
Mm.
Och så var det nu, liksom, bara för några veckor sedan, min son hade hittat en liten lampa som han satte så här över en figur.
Mm.
Och så sa han så här, kolla pappa, det är som på teater.
Mm.
Jag blev så här, ja, som på teater. Skulle du kanske vilja jobba på teater? Skulle du vilja att alla applåderade? Och han sa, ja pappa, det vill jag. Och så, du kanske vill sjunga också. Ja, pappa, det vill jag. Och jag liksom blev så glad liksom att han ville ägna sig åt sånt som var viktigt i mitt liv.
Och du tror inte han sa det bara för att göra dig glad?
Ja, det skulle han kunna ha gjort. Men lite så, liksom mot slutet av dagen förbyttes lite min glädje i så här, borde jag vända det här redan nu?
Mm.
Alltså, är det ett bra livsval att bli artist egentligen?
Ja, det är frågan.
Alltså, det är ett bra livsval på det sättet att man är liksom true mot sina drömmar då, som man råkar ha.
Mm, om man råkar
i ha regel tror man har drömt om att bli någon typ av artist, om man blir det.
Jo.
Det kanske är så här, Markoolios mamma kanske inte har gjort det, och så eller snoddas, eller så här, udda artisterier. Men de flesta tror jag ändå liksom haft någon sorts dröm, någon sorts idé.
Ja, det tror jag.
Men att det kanske inte är det bästa livet egentligen, just för det är så mycket smockor och svid.
Jo, det stämmer.
Sveda och verk.
Sveda och verk är det mycket, men frågan är ju då om man om man är beredd på det eller inte. Alltså jag lyssnade på någon intervju med en ballettdansös en gång.
Mm.
Och hon berättade liksom att smärta, alltså då är det ju ren fysisk smärta som var så himla vanligt i den världen. Att liksom de bryter säkert fötter till höger och vänster. Och
sliter ut sina kroppar så att de inte kan hålla på med det liksom så, hur länge som helst. Mm.
Men hon berättade liksom när hon skulle då föda barn. Mm. Och hon var så van vid smärta då. Jag tror inte hon gjorde det utan någon form av bedövning då också liksom. Och sen så att barnmorskan sa, men gör det inte ont, för hon visade din smärta. Så, jo, det är klart det gör ont.
Ja.
Men hon är så bredd på det och så van vid smärta att hon har liksom lärt sig att ta den. Och så kan jag känna också med liksom artistyrket nu, att det var ett gig som jag skulle göra som liksom jag tackar jag till av lite olika anledningar, men jag visste att det här gigget kommer att bli plågsamt att göra.
Mm.
Jag snackade med André om det och jag sa så här, ja, men det här kommer göra ont.
Ja.
Alltså det är så här, jag är väldigt beredd på det, men jag är också så här, ja, men jag är absolut beredd att ta den här smällen. Jag bara kommer ta den här smärtan.
Men är det för att det finns en faktura att skicka då, eller just det här gigget?
Jag ska inte gå in på anledningarna exakt, men faktura kan absolut vara, det är ett mer tydligt exempel. Det har jag också gjort så här, det här kommer göra ont, men jag kommer tjäna jättemycket pengar på det. Sen finns det ju andra anledningar man kan göra grejer också, förutom pengar.
Ja, men jag har ett sånt gig nästa vecka som är sånt. Jag skulle inte gjort det om det inte var välbetalt.
This is going to hurt.
Ja, men det kan ju också vara så att det bara är jättekul.
Man vet inte hur ont det kommer att göra heller. Men...
Det du berättar nu om en kvinna som är så van vid smärta att hon kan liksom, det är ingen stor grej att föda. Det låter fortfarande inte som ett jättebra liv, tycker jag.
Om hon älskar balletten så himla mycket, så hon verkar vara som, okej, jag får ta den här smärtan.
Men om hon liksom hade kunnat styra sitt liv så här att aldrig utsättas för ballett liksom i en tidig ålder, så att hon aldrig ens hade kommit på tanken.
Alltså du menar sig som heroin eller sånt?
Ja. Det ligger ju nära till hans då.
Det gjorde jag en väldigt tidig tecknad serie om, kommer jag ihåg, när jag var 20.
Mm.
Och jag blev deprimerad. Mm. Och drabbades av lite skrivkramp liksom. Eller kreativ block i största allmänhet.
Just det.
Och så liksom var det då den här serieantologin Allt för konsten av Optimal Press.
Ja, den läste jag när det begav sig.
Den skulle komma ut då. Ja. Och jag kände så här, okej, jag borde skicka in någonting till den. Det här är liksom en chans nu för mig att bli publicerad här och sådär. Men jag kommer ihåg att jag hade den här skrivkrampen. Och då kommer jag ihåg att jag hade liksom inte lust och började känna så här att varför är det redan för sent nu? Kommer jag kunna nöja mig? Alltså, kan jag hoppa av det här nu och bara liksom satsa på en karriär inom ett vanligt yrke? Eller inte ens en karriär. Bara ta ett vanligt jobb. Vilket inte var jättelätt på den tiden heller. Jag hade liksom, vad ska jag säga?
Det är inte så kul. Det är det som håller med. Det är det jag tänkt med den här lite Jinder-artikeln också. Att jag tror inte att ett kontorsjobb hade varit mitt liksom nästa steg. Liksom. Ja, kanske att nu att jag skulle kunna jobba på någon reklambyrå eller något.
Hade det varit socialbidrag då? Eller vad?
Nej, men jag har aldrig haft något så här jobb som... Jag har inte jobbat på väldigt länge i för vanligt jobb. Men jag hade nog jobbat i vården, tror jag. Eller,
okay,
det var det senaste jobbet jag hade, liksom. En sån daglig verksamhet.
Och det hade du inga problem med? Eller du hade inte heller suttit vid ett skrivbord?
Nej, det har aldrig gjort liksom, som arbete.
Ja, det är väl ett av dem. Alltså, jag satt ju på ett skrivbord på ett serieförlag. Mm. Och då var det ju kontorsjobb där som redaktör.
Men det
var lite gråzonen.
Du jobbar ju ändå i...
Ja, jag jobbade i branschen, men det var inte liksom så jättemycket skapande just då.
Nej.
Eller det är vissa som hävdar att alla jobb är kreativa. Liksom.
Jo,
tandläkare och sånt kan säga, men det är väldigt kreativt yrke.
Men
då kommer jag ihåg att jag tecknade den serien om det här liksom, dilemmat då. Att jag hade varit fast i... Alltså så här, det handlade helt enkelt om att jag hade fastnat i den tanken om att jag skulle jobba med något kreativt som serietecknare, men att jag tyckte det var jobbigt och jag skulle aldrig nöja mig kanske med ett vanligt jobb.
Nej.
Så tecknade den serien och skickade in den till Allt för konsten, blev refuserad.
Nu kommer han förstå piken.
Va?
Att du ger en sån pik.
Du borde skaffa ett vanligt jobb.
Nej, men jag vet inte. Det känd... Jag har också liksom ställt till det så, upplevde jag när jag var 25. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade så avgörande ögonblick i mitt liv när jag jobbade. Det var då mitt sista jobb som låg. Jag bodde väl på Mellan. Och så varje morgon så cyklade jag ut till Hylje. Det var liksom, men snart 20 år sedan. Och så hade jag en cykel som bara hade en trampa liksom.
Okay.
Så jag var tvungen liksom att trycka till den så att den åkte upp, så kunde jag liksom sätta andra foten. Liksom den hade liksom bara en sån, så pedal.
Ja,
men själva pinnen fanns fortfarande kvar, så jag kunde liksom
trycka ner den, men...
Ja, liksom, och så regnade det liksom. Och
fy fan.
Det var liksom, de hade inte byggt, de höll på att bygga liksom den här ishockeyarenan, Hylje stadsdelen. Det var liksom bara åkrar och grävmaskiner liksom. Och jag hade precis fått veta så här att, och nu ska du börja betala tillbaka ditt CSN. Och jag liksom stannade där och grät en skvätt. För jag tänkte liksom så här, vilken idiot jag är. Jag har pluggat i 5 år nu. Jag har inte blivit någonting.
Vad var det du pluggade för grejer då?
Jag är så här magister i sociologi.
Okej. Okay. Och du planerade inte att jobba?
Jo, jag gjorde några så här försök när jag var 23.
Mm.
och
försökte... Kan man jobba på SOS då, liksom socialkontor?
Nej, men jag sökte ju så här doktorandtjänst när jag var 23. Och så kom jag inte in och sen så... Då blev jag lite knäckt så här, när jag inte kom in där. För jag tänkte, jag hade inte ens varit en så här, särskilt ambitiös student. Så jag fattade inte vad jag tänkte mig.
Men
då kändes det som så här, ja, då blev jag inte doktorand. Då har jag inget nu. Då är det den här liksom cykeln med en trampa.
Ja, jo.
Och
då var det liksom... Du hade inte råd att laga cykeln och köpa en ny trampa eller cykel.
Ja, det hade jag väl slapp också liksom.
Det känns som lite... Story of your life. Att ställa till det lite
till en
för
trampa,
dig.
Liksom.
Alltså, jag gör det lite onödigt jobbigt för dig själv.
Det får man nog säga. Liksom. Det var också en sån här minicykel med väldigt små hjul. Liksom, så jag tog att trampa ganska mycket. Och då liksom, då...
Jag skrattade för så väldigt mycket. Jag lyssnade på din podd med Josefin Johansson. När du berättade om att du skulle köpa vinterskor.
Ja, ja.
Och du köpte ett par indianstövlar. Och så var de då både fula och kalla. Ja. Att, de liksom, att du förlorade på båda. Och så frågade Jossan varför du hade gjort det. Så sa du att det var liksom att du såg lite som att du spelade schack mot livet. Och att de här skorna då var ett bonde... ett damoffer.
Men det, så är det ju. men det var någon så här point of no return känsla liksom, så här att nu har jag satt mig i den här situationen att jag har pluggat upp allt mitt CSN. Jag är 25 liksom.
Okej, det var så sent.
Ja, och jag har liksom ingen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag har liksom ingen, det finns inget, det kommer inte finnas något bra jobb för mig nu. Liksom,
det... Tänkte du då, sa, hur fan tänkte jag?
Ja, alltså, så... hur kunde jag vara så dum, tänkte jag. Hur kunde jag vara så dum? Att jag liksom inte ut... Jag tänkte så här, tänk om jag bara hade liksom läst ett program. Det var liksom, jag tänkte så här, om jag får vrida tillbaka klockan nu och göra något annorlunda, du ska läsa ett program.
Alltså typ läkarprogrammet,
ja.
Eller?
Ja, eller liksom bli lärare, bli kanske så här, ja, om man nu läser.
Det fanns något bra jobb.
Det fanns ett jobb, ett riktigt jobb liksom, som inte var så
välbetalt
ett jobb jag hade kunnat ta utan att ha pluggat. Mm. Som jag hade då när jag var 25. Men så räddningen då var att jag hade börjat med stand-up.
Ja, du hade redan börjat.
Jag hade börjat precis då liksom.
Mm.
Så att då hade jag i alla fall, då tänkte jag, då måste jag bli något inom det här.
Mm.
För att...
Hur liksom stor chans tror du att det var där då? Alltså kunde du redan säga då att jag har talang för det här, jag kommer kunna bli någonting, eller var det... Ja. Men osäkert?
Nej, osäkert var det ju, för jag hade ingen försörjning då ännu på det. Men jag kände väl att jag var snubblande nära, får man säga. Liksom att komma in på P3 och sådär.
Okay,
vilket så jag också gjorde sen.
Det fanns ändå hopp då?
Det fanns ganska mycket hopp. Och ja, men, du har säkert samma erfarenhet av att börja med stand-up. Att det är ju en ny värld och man kommer in med ganska mycket energi i den. Och, och skriver mycket, uppträder mycket och allt, allt är så jävla roligt.
Ja.
Jag tyckte ju andra komiker var så jävla roliga också då. Alltså, det fanns inte någon jag tyckte var dålig.
Nej.
Bara för att jag, eller ja, det är dåliga komiker, men liksom så här Svenny, humor, vad som helst bara, jag var jätteimponerad när jag gick och såg så här Mack.
Ja.
Och såg etablerade komiker köra 40 minuter liksom.
Jo, jag var imponerad av alla som kunde få skratt. Speciellt ja. Eftersom jag inte kunde få det på mina första gig.
Nej.
Och då så tänkte jag, hur fan gör de? För jag hade ju trott att jag var bättre än dem innan jag började.
Jo,
och sen insåg jag, de kan ändå få den här publiken att skratta. Det kan
länge
inte.
Också.
Ja, jo.
Alltså...
Och så jag bara, ja, jag bara visste inte hur man skulle göra liksom i början.
Nej.
Men det var inte så att jag tyckte de var bra. Jag var bara... Jag vissa tyckte jag var bra, absolut. Men det fanns ju de som jag tyckte var dåliga. Alltså som jag tyckte rent estetiskt, konstnärligt var dåliga.
Ja,
då, liksom.
Ja, det var där jag skilde mig tror jag då. För att jag tyckte att fick de skratt, kör de på. Liksom, var de en headliner på en liksom, riktig klubb. Då tyckte jag aldrig... Alltså, idag skulle jag ju då tycka att visst var liksom, vissa grejer estetiskt motbjudande. Kanske att det mesta är snark egentligen.
Tråkigt alltså.
Ja, men det beror på att man sett mycket också. Och liksom kan stilarna och kan strukturerna och sånt där. Så det är mycket som är snark när man tittar på stand-up. Men det, då tyckte jag ju inget var snark för det var nytt. Och jag var inte
jag tyckte det var kul att se dålig stand-up då också. Även om jag tyckte det var... Alltså gillade jag att se det. Ungefär som att det kan vara kul att se en riktigt ful teckning eller sådär. Liksom.
Ja, just det. Jo, det var ju att jag drev så mycket egna klubbar då. Så att ofta var det ju att de dåliga kom och sabbade lite.
Men då hade du börjat tycka folk var dåliga. När du
Men jag tyckte vissa var... Alltså så här, färskingar kunde ju vara dåliga liksom.
Okej.
Men om det kom liksom, en etablerad komiker var jag liksom full av beundran. Även om det var inte min liksom, personliga smakpreferens.
Så har jag blivit mer på sista tiden. Alltså senare att jag, både vad det gäller liksom teckna och stand-up och musik och sådär, att jag kan bli väldigt, jag kan beundra hantverket väldigt mycket även om jag inte gillar stilen eller liksom sådär. Nej. Så kan jag tycka, alltså jag tycker ju alla sådana liksom serietecknare som tecknar kanske Musse Pigg och sånt, att det är så extremt skickligt, även om inte det är min typ av underhållning eller så. Och så kan jag tycka som, om någon är extremt bra på stand-up men jag gillar inte, så kan man wow, alltså så här, vad snyggt att kunna få folk att skratta så mycket. Eller,
ja, det kan jag nog också.
Och, ja, med musik kan jag också, att det där, fan det där hade jag kanske inte kunnat göra.
Nej. Nej, visst.
Men så var jag inte riktigt... I början var jag ju så här mer avundsjuk då, eftersom jag inte kunde få skratt. Men det är kanske lättare och alltså när jag känner att jag har blivit bättre på det själv så är det ju lättare då att kunna vara mindre missundsam också då, liksom att kunna se kvaliteten i hantverket.
Ja, just det. Ja, jag har nog liksom blivit liksom mer snobbig att jag tycker så här, det räcker inte att vara rolig.
Nej.
Att men det måste vara intressant eller utmanande på något sätt numera.
För att du ska vilja se det då, eller?
Ja, att det liksom ska sticka ut liksom. Så är det nog. Jag är nog mindre road av stand-up nu. Också. Men det är väl också en grej att man har liksom plockat isär det för många gånger och man ser det liksom lite utifrån för mycket.
Jo, det är säkert roligare att se en trolleriföreställning om du inte vet hur man gör tricken.
Man tittar väl på ett annat sätt.
Det kan vara mer intressant som yrkesmänniska att se det då. Mindre intressant som publik. Då vill man
skulle inte kunna, om jag satt med Isidor och kollade på trolleri, så skulle ju han se vem som var häck. På ett helt annat sätt än jag liksom. Jag skulle säkert bara bli liksom imponerad att han fick bollen att försvinna. Så är det väl.
Mm, men de här, skriver du på några nya böcker eller har några nya projekt på gång nu? Du hade just lämnat in 3 böcker.
Ja.
Jag är väldigt intresserad av vad du har på gång. Liksom.
Ja. Nej, men det är väl
3 spänningsromaner.
Ja, alltså jag skulle säga att så kanske de ska säljas in. Egentligen är det väl 3 humorromaner.
Okej. Okay,
ja. Jag tycker faktiskt att det har tagit lite. Jag har ju skrivit den genren förut. Alltså, men det har tagit tid att lära sig att skriva roligt. Det är verkligen sitt eget hantverk. Så jag tycker ju att det kanske är det roligaste jag har gjort nästan.
Att skriva de här humorböckerna.
Ja, dels har det varit roligt för mig, men jag tycker liksom resultatet blev det här, så här tycker jag är roligt. Liksom.
Mm.
Det här är min humor upp i dagen.
Mm. Är det samma, skulle du säga att de är skrivna på ett liknande sätt som dina symfoniaböcker?
Ja, alltså de utspelar sig i det universat.
Liksom. Aha, okej. Okay, ja. Mm.
Så att, ja, precis, det var väl det som var liksom...
Så det är lite det här, för att jag skulle säga att en formel inom de symfoniaböckerna är så att du börjar med någonting som är... som känns lite realistiskt och trovärdigt och kanske till och med självupplevt. Ja, och sen ballar du ur.
Sen ballar du, ja. Ja, men nu är det inte själva urballandet som är humorn. Nej. Kanske. Men det ligger nog mer i karaktären och dialogen och sådär. Att,
ja.
Att de beter sig gränslöst. Liksom.
Är du fortfarande inspirerad av Sture Dahlström?
Nej, skulle jag säga. Okay. Egentligen. Alltså...
på ett det sätt... mindre Sture Dahlströms, men det var ju det jag fick upp när du sa de beter sig gränslöst.
Ja, men ja, precis, men inte så gränslöst att de kanske liksom har en fot av läder. Och liksom skjuter kalkoner i katapult på något stridsflygplan. Eller så. Det är inte så liksom, det kantrar aldrig över i surrealism liksom.
Men det gjorde du i symfonia väl?
Gjorde det? Ja, eller, det var väl på gränsen kanske då. Inte surrealism, men
jag tror
vi pratade om det förut, men jag försökte liksom hålla en rågång mellan magisk realism och fantastisk realism.
Mm.
Att det skulle ligga liksom på fantastiskt.
Jo,
då.
Det var nog det jobbade då. Ja.
Mer än att det får aldrig kantra över och bli magi för att få ihop det. Liksom. Även om det är lockande ibland.
Det var inga så här, drakar eller...
Nej, inga drakar liksom, och inga övernaturliga krafter. Ingen som är så... Alltså egentligen, Sherlock Holmes är ju nästan... Alltså det är fantastiskt. Men det blir inte... Det kantrar aldrig helt över till mag. Alltså han är bara väldigt, väldigt smart. Eller väldigt, väldigt bra på liksom samband. Orsaks... Eller liksom han kan se att någons pappa var alkoholist. Och bara se hur han går eller något sånt där. Eller hur han håller i sin klocka.
Läderlappen Batman då är ju ett exempel också. Just där det. Är det också fantastiskt.
Han är bara väldigt rik. Fantastiskt
han är väldigt rik,
rik,
väldigt smart och väldigt stark. Men han har inga superkrafter. Och det är inga så här egentligen övernaturliga eller magiska element vad jag vet.
Egentligen är det inte det i Stålmannen heller.
Ja, men
han är från en annan planet. För det gäller liksom andra regler då.
Ja, men ja, nej, just
det. Går det. Ändå,
det går ändå. Och,
alltså, egentligen kanske många av dem har en sån liksom... Spindelmannen har ju blivit biten av en
spindel.
Så att det finns ändå en liksom, förklaring till det.
Jo, men där var det också så här... Alltså i början då när han hade de där nätskjutarna som var så extremt små och kunde producera så jävla mycket nät som var liksom väldigt hållbart. Det kändes ändå som inte så helt trovärdigt.
Nej, trovärdigt är det väl inte att någon blir en spindel.
Högst troligt, ytterst osannolikt. Men det är det man kan vänta sig om man har läst dina böcker som också fanns då i poddversion.
Ja, tyckte man de var roliga. Eller så här,
man älskar dina nya.
Då tror jag man kommer gilla de här kanske ännu mer. Det kanske inte är liksom samma hisnande resa om man ska säga så att... Vad ska man säga? Symfonia och de var ju liksom så här att... Vad är det här? var ska det ta vägen liksom? Här finns ju en mer konventionell ram liksom. Ett brott har begåtts. Det ska lösas liksom. Ja, jag hoppas ju att de någon gång når en liksom bredare allmänhet. Ja. Men det lär de ju göra också. Men det kommer ta lite tid. Sen håller jag på med en teaterpjäs då som...
Har du skrivit manus till den här teaterpjäsen?
Jag har fått betalt för att skriva ett grovmanus så här långt.
Och det var inte den, för jag fann att du liksom skulle sätta upp något gammalt verk.
Ja, exakt. Det är egentligen, alltså jag kan väl säga, det är liksom en adaption av Peer Gynt. Liksom.
Så du har skrivit om
den, ja, alltså, en gammal... Ja, det är en så kraftig omskrivning att jag har liksom fått betalt som att det var ett originalmanus.
Okej.
Okay, pengar liksom.
Men det finns redan ett teatermanus.
Ja, det finns ju Ibsens gamla pjäs liksom.
Okej, okay, ja. Men för det var en pjäs från början.
Ja, ja, precis. Men det förhåller väl sig kanske som, ungefär som mannen som slutade röka förhåller sig till den gudomliga komedin. Liksom,
att, att det är väldigt annorlunda.
Det får man väl säga. Att det kanske är någon som heter Dante i den. Går igenom ett jävla helvete när han ska sluta röka. Vad gör jag?
Så den håller du på med. Och vet du när den ska premiera, den här Peer Gynt? Ska den heta Peer Gynt?
Ungefär, jag kan inte säga riktigt exakt vad den ska heta, för då röjer jag nog för mycket, tror jag. Nej, det är inte satt. Det är inte ens satt att vi får ut de sista pengarna för att skriva färdigt. Alltså, det står och väger lite nu om vi får gå vidare och skriva färdigt manus.
Ah, du har inte skrivit klart manuset?
Nej, för att de sista 2/3 har vi inte fått ut ännu. Och det trodde jag verkligen skulle hända, men det blev en liten...
En liten fnurra
helt enkelt. men det tror jag ändå ska gå. Liksom.
Vilka, kan du säga vilka organisationer som är inblandade?
Kanske bäst att inte göra det.
Okej.
Sen är det de här tv-grejerna då. Tv och film jag håller på lite med. Men det kan inte säga så mycket om heller.
Nej.
Det ena är dokumentärt och det andra är spelfilm.
Du, Max, att du inte är lika mycket ute i vildmarken.
Ja, jag är inte det.
Då kan man alltid säga vad man vill.
Precis, ja, men jag märkte det. Jag vaktar min tunga mer nu.
Ja, intressant.
På ett sätt är det kanske ett billigt pris att betala.
Att vakta sin tunga?
Ja, att det inte är så stor kostnad att vakta sin tunga. Men bara tanken på att så här vara inne i någon sorts etablissemang igen har gjort mig försiktigare, helt enkelt. Tänker mig för både 1 och 2 gånger. Det gör jag. Om jag vänder tillbaks frågan då. Hur hinner du med allting?
Ja, nu vet du att jag vill... Eller jag vet inte, jag vill ha den frågan längre. Men... nej, men... Jag har ju inga barn.
Nej.
Ingen hund. Ingen katt. Ingen flytt. Inget husbygge. Nej. Jag ägnar ju all min vakna tid åt de här kreativa projekten i stort sett.
Ja.
Så då kan det inte bli så konstigt.
Det är ingen stor gåta som det är. Jag ägnar ju också all min vakna tid egentligen.
Ja, men du alltså, har ju barnen och du måste väl ta rätt mycket tid.
De tar en del tid.
Och husplaner och flytt. Och...
Man har ändå mycket tid när man bara... Men idag har jag nog promenerat i över 2 timmar. Då kan man ändå välja, har jag mycket att göra, då lyssnar jag aldrig på en podd till exempel. För att det är nästan bergsäkert, går man och lyssnar på en podd.
Ja,
ibland kan ju någon säga något som man får en association och en idé. Men jag tycker att jag får mycket mer idéer om jag inte ens lyssnar på musik egentligen. Om man bara går och tänker.
Jo, går du aktivt då och tänker på, för det, då, om jag liksom ska komma på ett skämt till stand-up comedy,
då
är det som du säger, att lyssna på en podd så är det sällan, men ibland får jag en idé. Då pausar jag podden och antecknar det. Men om jag bara går så här till affären, bumpedum, alltså så här, och inte försöker hitta på något, då kommer det också väldigt sällan någonting. Men om jag verkligen så här, okej, nu ska jag skriva ett skämt, jag behöver en startpunkt, jag slumpar fram ett ord... palsternacka. Vad har vi på palsternacka?
Ja, men exakt, alltså, så är
då kommer det grejer liksom. Då är det störst chans att det kommer på någonting roligt.
Så är det ju det är liksom så här, jag tycker de absolut bästa idéerna, de slår ner i huvudet på en som en hammare liksom. Alltså när man inte försöker.
Jag är inte helt, jag har inte liksom analyserat det här, men frågan är liksom mina starkaste skämt ifall jag inte har gått och försökt. Ja. Jag skulle säga ett av de skämten som funkade bäst.
Ja.
Som liksom som är min liksom all time bestseller. Det tror jag faktiskt kom efter en sån promenad där jag bara sa okej, okay, nu ska jag komma på det här ämnet.
Men du är så skämtinriktad. Jag tänker mer så här, får man en riktigt bra idé till en rutin liksom. Om den idén är jättebra så tycker jag skämten skrivs ju nästan själva. Alltså de kommer nästan i realtid när man skriver ut texten liksom. Eller för mig i alla fall.
Ja.
Att man, men där finns ju ingen metodik riktigt. Det är svårt liksom att säga hur får man en riktigt bra idé.
Nej, även det är väl ofta så, om man har tänkt på någonting eller plockat in någonting från som har hänt.
Någon metodik finns ju ändå, för jag upplever ju ändå att det händer oftare och att jag blir bättre på det och jag blir bättre på att förstå så här, att där var en bra idé. Ja. Den måste jag skriva ner. Men däremot, ett av de bästa tipsen jag någonsin tagit del av, det är från Woody Allen, när det är mer så riktad insats. Att jag tror backstoryn är så att han åkte mycket hiss då, eftersom han bor på Manhattan. Och att han, ja, men när man skriver, när man skriver film eller dramatik, då uppstår rätt ofta så här problem som måste, dramaturgiska problem som måste lösas liksom.
Yeah.
Alltså det är verkligen någon sorts hantverk så här, att hur ska det här lösas? Den här människan kan inte vara på två platser samtidigt. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Han har ju redan sagt att han är en sån. Hur ska han nu kunna bli en sån? Jag hörde då att Woody Allen hade så här små kort att ha i fickan. Där han skrev upp så här dramaturgiska problem. Så när han åkte hiss då, det är kanske 80:e våningen. Att han kunde plocka fram ett sånt kort liksom, och läsa på det. Så brukar jag kanske, om jag ska ta en promenad med hunden, så här, ladda mig själv med ett problem.
Är det för skrivandet då?
Ja, ofta skrivandet liksom, där man verkligen kan köra in i sådana, fuck, hur ska det här lösas? Och då inte tänka på något annat, liksom, tänka fokuserat på det, alla möjligheter, det, liksom, vägar det kan ta. Det upplever jag som extremt tidsparande och en jättebra metod. Att tänka intensivt på något när man...
Det är bra att röra sig också samtidigt.
Ja, det är väldigt bra att röra sig.
Alltså så här, kan man inte springa eller cykla?
Jag tycker man rör sig automatiskt när man skriver. Jag satt och skrev ihop med min fru. Vi skrev inte på samma sak, men vi satt vid samma bord och skrev. Och jag bara märkte det så här att, just det, hon sitter still hela tiden. Jag fattar inte hur det går till. För att så fort jag har kommit på någonting som behöver sägas, så vill jag ju liksom ställa mig upp
och agera,
liksom, agera ut det liksom. Eller... Och även om, ja, nu var det poddmanus jag skrev då, liksom att det är då man kommer på den roliga nästa grejen när man står och liksom är i det liksom. Så att rörelse är ju A och O tycker jag i tankearbete. Även så här, jobba med händerna.
Jag tänker också att komma ut och liksom ta en promenad och syresätta hjärnan. Att, jag tror att till och med finns vetenskapliga bevis på att man blir mer kreativ och,
ja,
och
ja, mer... Jag tycker någon sorts växelbruk också. Innan när jag hade större kontor så brukar jag... Så här, inte så att jag klockade mig, men jag har skrivit i 45 minuter. Så bara kändes det så här, men nu ska jag gå och klippa lite i papper och göra någon sorts litet collage eller något sånt där. Att det bara kändes i växelbruket. Liksom, att
det kändes tror jag absolut på också.
Att det var väldigt bra.
Jag jobbar sällan mer än 45 minuter på en grej samtidigt.
Inte åt gången är det.
Jag sitter och klipper mycket film nu tillsammans med Daniel Aldenmark.
Ja.
Och då så, han kan ju, och det är även Jens Rosengren som jag jobbar mycket med. De kan ju sitta en hel dag, alltså så här 12 timmar i sträck.
Ja.
Och bara göra samma sak. Jag blir ofta lite så här, lite galen i huvudet efter bara två timmar och så behöver jag egentligen promenad, men det kan inte alltid, ifall de vill sitta och fortsätta, då kanske jag bara liksom går upp och pissar eller liksom
men jag
fattar inte riktigt hur de kan ha den här bara lugnet och koncentrationen och bara sitta timme ut och timme in.
Nej, då förlorar jag känslan också. Jag får den känslan av att testa parfymer i en taxfree butik. Det, liksom. Ja, man blir plötsligt, mätt. Vilken gillar jag nu egentligen? Mm. Och allt bara blandas ihop. Och,
jo, det. Så, man blir, så kan jag vara liksom, när jag kollar på om jag är inne i en bokaffär eller så här, kollar igenom mina böcker liksom, med snygga teckningar och grafisk formgivning och sånt. Så efter ett tag blir man mätt.
Ja, ja, alltså mätt och förlorar. Och ännu värre med saker man själv har gjort, tycker jag. Att, ja, men nu har jag suttit och gått igenom mina böcker så mycket. Liksom, att det blev nästan så här slutpunkten att jag kan inte hålla på med det här nu.
Nej.
Jag liksom kan inte bedöma den här texten längre. Nej. Jag kan de här böckerna utan till nu. Jag vet inte vad som ska bort och vad som är viktigt.
Så det är ju ett problem med långsiktiga projekt som jag var inne på också. Att, så, att när man har på med det så länge så är det så himla svårt att säga hur helhets, hur bra helhetsintrycket är. Liksom.
Ja, ja, absolut.
Men vilka poddar är det du har nu aktiva? Jag vet att det är många Della-poddar.
Della-poddarna gör
hur många Della-poddar finns det?
Det är 4 stycken sport, arte, pappa och her story. Då.
Och kommer, alla kommer inte en gång i veckan?
Nej, 2 av dem kommer. 2 är månadspoddar och 2 är veckopoddar.
Okay.
Så det blir väl då 2,5 Della-podd i veckan.
Ja.
Om man slår ut det. Och sen gör jag Crazy Town och Cruel Town då. Men de är också, det är 2 poddar i månaden då.
Okej.
Okay. Så det är inte så jättemycket.
Nej, det är nog ungefär lika mycket som jag gör.
3 poddar i veckan ungefär.
Och hur många timmar är de varje?
Ja, men de är väl 1 timmars poddar.
Okej. Okay. Ja.
Och sen gästar jag ju väldigt få poddar nu med också. Det är väl den här.
Ja. Ja. Ja, men det är väl kul att du tittar förbi.
Ja, men det har varit hemskt att det inte gått att få till.
Ja, det är hemskt och hemskt.
Ja, men det känns lite tråkigt tycker jag. Det är något man har hållit på med i många år, komma hit och prata.
Mm. Nej, jag kör väl alltså nu, alltså poddar ofta nästan 4 timmar i veckan. Eller det tar 4 timmar i alla fall, alltså så här, om jag spelar in arkivsamtal plus ett Patreon-exklusivt avsnitt.
Mm.
Som är, men det brukar vi kanske snitta på 1,5 timme. 1,5 timme då. Och sen specialisterna är samma sak en gång i veckan.
Ja.
Så det är 3 poddar.
Ja.
Sen brukar jag gästa AMK morgon.
Någon gång i veckan eller?
Nej, en gång i veckan max är det väl nu
för
tiden.
Ja. Just det.
Men sen, ja, och sen ifall, sen tycker jag det är kul med att bara hoppa in om så här, någon har startat en ny podd eller...
Jag tycker det är jättekul att gästa på det. Men det är bara det är en sån sak jag bara fått välja bort. För att det är ju inga pengar in.
Nej.
Och det tar en del tid för mig också att ta mig omkring.
Och du har inte så mycket gig och så här, plugga just nu eller så här, något nytt.
Nej.
För mig eller någonting.
Och är det en ny podd brukar det inte vara.
Nej, det verkar inte så mycket lyssna.
Liksom. Det är ju mest att det är kul eller att man vill göra någon tjänst eller vad det kan vara. Men det är typiskt sån sak. Även musik är en sån sak jag lite tagit bort för att det är något jag tycker är kul. Liksom.
Mm.
Men det är, jag kan inte kalla det ett arbete. Lite, jag håller på lite skriver på lediga stunder så försöker jag skriva lite på en Crazy Town-musikal. Liksom.
Mm.
Men det är lite för att kunna hålla på med lite musik i alla fall. Och ändå lite motiverade så här att vi kanske drar in lite pengar i framtiden i alla fall.
Mm.
Och det är mest för att jag tycker det är väldigt roligt med musik.
Ja, det är skitroligt att göra musik när man liksom... Det är klart att det har sina ups och downs.
Det är också en så bra umgängesform, musik.
Liksom. Det är väldigt kul. Jag älskar att teckna serier också. Ja. När jag tecknar en seriesida som jag visar
för den var ju väldigt fin.
Men det var väldigt skoj att teckna den också.
Tro.
Så att det är två stora liksom, grejer jag har valt bort på sista tiden.
Ja.
Teckna serier och göra musik.
Ja, det gör ju... Vad ska man säga? Det känns tråkigt, tycker jag, att välja bort saker.
Ja, men det är
men
om de grejerna man nu väljer är så pass roliga så är det... Så tycker jag inte det är så farligt.
Nej, nej.
Men David Liljemark brukar säga urval är lika med tortyr.
Men...
Han tycker det är liksom, om man liksom, ja, om han har ett begränsat antal sidor och han säger, ja men nu ska du göra en artikel om Bolts just till nya Värmlandstidningen. Och så, du får bara ha 2 foton här och du får bara ha de här Då tycker han det är tortyr, för han måste välja bort så mycket som han vill ha med. Liksom.
Ja, ja, men det kan jag förstå. Att det så, ja.
Jag har inte riktigt samma känsla där av urval med tortyr. Men...
Nej, jag är nog inte så van vid att behöva göra. Alltså, urval då, välja bort saker man alltså välja bort att inte hinna göra roliga saker.
Ja, men som det här nu,
saker,
att du liksom inte hinner göra musik och du hinner inte göra...
Men det är liksom... Det är så stor del av föräldraskap liksom också, att man väljer bort, ja, men så här, fan, åka till New York och gå på stand-up eller äta god maten och sånt där.
Mm.
Det är också saker jag väljer bort egentligen.
Mm.
Eller liksom vad man nu kan tänka sig, olika resor och sånt där.
Förutom då kalla havregryn.
Ja, det väljer jag då. De väljer jag aldrig bort. Nej, men det är ju lite ett mindset jag har egentligen. Mitt mindset är väl att jag är tacksam mer för det jag hinner göra och kan göra än sörjer så mycket det jag inte hinner.
Jo, det är väl en nyckel till glädje.
Tror
att,
du
egentligen. Tacksamhet ska jag gissa på.
Och dessutom så har jag märkt att man måste ju inte välja bort musik. Alltså, det är bara att ta en paus. Sådär när man har jobbat 45 minuter och plocka upp något instrument och...
Jag hade ett tag att jag alltid gjorde musik på varje fredag, så skulle jag jobba lite med musik.
Ja.
Och det blev ändå en skiva efter ett tag. Liksom.
Men... Ja, men jag ser ju också en framtid som inte ligger så långt borta. Jag ska sluta pendla in till stan nu. Det kommer spara mig kanske 3 timmar om dagen.
Mm, det är väldigt mycket.
Det är ganska mycket varje dag att ha 3 timmar extra. Liksom.
Ja, om så du inte utnyttjar pendlingen till att tänka på grejer.
Just den är ganska svår, för att pendla med mina barn.
Ah, ja, ja.
Och det är ganska mycket ut på att hålla dem på gott humör. Liksom.
Mm.
Olika lekar och vad heter det? Fika.
Mm.
Och sånt.
Hinner du vara med lite Patreon-exklusivt?
Ja, mycket kort. För jag skulle vilja hinna äta också innan,
just det,
innan jag ska hämta mina pojkar.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Mm, men då tackar jag dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.